Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jag ska läsa ifrån Jeremia. Jeremia 23, och nu är det vers 23-29. Är jag en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud som också är långt borta? Gud också långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren? Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Jag har hört vad profeterna säger. De som profeterar lögn i mitt namn, de säger: jag har haft en dröm, jag har haft en dröm. Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek? De tänker att de genom sina drömmar som de berättar för varandra ska få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd, säger Herren? Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan? Jag läser ifrån Hebreerbrevet, 4:e kapitel, vers 12-13. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Ja, då lämnar jag över ordet till Claes som ska predika för oss.
Det finns ju mycket som ju handlar om ordet i Bibeln. Det är liksom inte bara en sak som menas. Vi tänker i första hand på Bibeln som Guds ord givetvis. Vi tänker också på, ska vi säga, att Gud talar till människor genom profeter och in i våra hjärtan. Guds ord kan komma på många sätt. Och Gud kan använda andra människor till att tala till oss. Och det är också, om det är inspirerat av den heliga ande, så är det ju Guds ord. Men vi ska titta lite på några av de här sakerna. Och den text jag läste nu här, den tycker jag är så väldigt fin. Herrens ord är rätt, säger psalmisten. Och det tycker jag också. Men begreppet det levande ordet, det är hämtat från Johannesprologen. Ni vet Johannes 1, där det står så här: att i början var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Utan honom har ingenting blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som skulle ge ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen, världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Och sen fortsätter texten lite till, men vi stannar där. Men hur kan man tro på något sånt här egentligen? Och vad, när jag pratar med andra människor, vare sig det är i verkliga livet eller som nu för tiden via sociala medier, så är det väldigt många som nu liksom går emot och säger ja, det går inte att tro, det är inte klokt att man kan tro. Hur kan du komma på något så konstigt? Det är emot all vetenskap och allting. Och det är inte så lätt att avhandla här i en kort stunds predikan och argumentera mot det, men jag ska ändå vilja beröra det lite grann. Det är så att Gud säger, som det stod här i texten i Jeremia, är jag en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren? Och för inte så länge sedan predikade jag över psalm 139, den psalmen där står, du omsluter mig på alla sidor, håll mig i din hand. Och det såg ju också om att om jag tog en morgonrådningens vingar, gjorde mig en boning ytterst havet, så skulle också din hand fatta mig. Gud är överallt. Och det finns ju många som har funnits med i kristna sammanhang, kanske vuxit upp, men blivit påverkad av ett annat tänkande och därför har lämnat tron, tror de. Därför de tror att en del att man kan lämna Gud. Men jag upptäckte, kan man ju inte. Gud är överallt och Gud finns hos dem. Jag har en morfar som dog redan när jag var på 8 år gammal. Men jag hittade lite anteckningar han hade skrivit. Han var pastor. Och han skrev så här som en liten notis till detta. Att det är ju så att den heliga det sitter som en liten duva eller som en fågel vid en axel. Han går inte in igen, men han finns där hela tiden och han vill påverka, han påverkar och väntar på sitt tillfälle. Det var ju en bild givetvis, men jag tyckte ändå var väldigt, väldigt fint uttryckt. Man kan inte komma undan Gud och Guds ord påverkar en hela tiden. Och vid olika tillfällen finns du och jag med också och kan vara med och påverka. Och det tycker jag är helt fantastiskt att kunna vittna om Herren på det viset. För det handlar om att tro på den Gud som är alltings ursprung och skapare. Jesus som Gud, att han kommer till oss. Och att tro på att Gud blir människa, tro på evangeliet, på försoning alltså, på det eviga livet. Tro på att Bibeln är Guds ord som vägleder även i nutid och inte bara för länge, länge sedan. Så hur kan man då tro när det handlar om så många sådana saker? Jo, vägen in i tron finns i Jesus. Det är alltså inte så att när man tror så ramlar allt på plats med detsamma. Den erfarenhet har nog varenda en, vare sig vi har vuxit upp i troende sammanhang eller inte. Så vet vi att allt kommer inte på plats på en gång, utan det är hela livet pågår detta. Det är att gå i en skola. Men mitt ja till Jesus, därför det handlar om mitt ja till Jesus, att jag säger Jesus, jag vill vara din, innebär att jag är mottaglig för en gåva. Ett trosfrö som planteras i mig, som får växa. Och denna tillväxt, den finns i olika perioder. Ibland stannar det till. Jag själv odlar väldigt mycket och just nu odlar jag faktiskt i mitt garage. Skaffat lampor som lyser på sallad och dill och tomater faktiskt till och med. Och det är fantastiskt att se att när jag glömmer bort att vattna, och det kan faktiskt gå en vecka ibland, så börjar jag sloka, det ser inget vidare ut. Och är det så att lamporna inte har varit på tillräckligt mycket, att ljuset varit på dem, så funkar det inte, utan då vissnar de ner. Så gäller att se till att det har god jordmån, att det har fått sitt vatten och att det har fått av ljuset utifrån, som ju inte på vintern fungerar så bra, men genom konstgjorda lampor kan fungera där. Alltså det är så att tron är en gåva från Gud. Ibland missar vi det och tror att det är något jag rationellt kan liksom tänka ut. Det är bra med intellektualism, det är jättefint. Det var så roligt, jag gick på högskolan, då fick man sitta och diskutera och debattera med kompisar och andra där. Och vi bjöd in på studentföreningen och sånt där. Och vi hade väldigt fina, jag tyckte jag vann många diskussioner. Men jag vann inte en enda för Gud på det viset, det ska jag ärligt säga. De som jag har fått vägleda, det är sådana som kommer som Gud har sänt till mig. Och där jag har fått betjäna Herren genom att kunna ta emot dem som de var och möta dem i deras situation. Och något helt annat. Så att din vilja har betydelse för mottagande av tron, givetvis ditt ja till Jesus. Men många är ju förbryllade över hur besvärligt det är, tycker de, eftersom man ska göra saker, tror de, när man ska börja tro. Det är frågor och svårigheter. Och det beror ju på att man inte är klar över det här grundläggande som Paulus säger i Efesierbrevet 2:8. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av själva, det är Guds gåva. Alltså vi är kristna helt och hållet på grund av Guds nåd. Har du tänkt på det? Johannes 6:29, där säger Jesus: detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Jag påverkas om jag får förtroende för någon människa, någon person. Och det är så att när det här förtroendet växer till liv, då blir det en relation. Och jag upplever mitt liv att Gud har bevisat att han är värd mitt förtroende. Genom mitt ja till Jesus så upptäckte jag att Gud vill påverka mig och oss alla med en kraft som kallas nåd. Som innehåller evigt liv och ges med den heliga ande. Alltså, det är inte mitt jobb eller mitt intellekt, utan det är mitt mottagande. Jesus berättar i Lukas 16 om en rik man som levde i fest och glans varje dag. Han heter Lazarus. Han var inte rik. Lazarus var tiggaren. Det stod inget namn på den rike mannen där. Och han hoppades, den här Lazarus som var tiggare, att han skulle få rester från huset om han satt där utanför. Och så dog Lazarus, berättar Jesus. Lägg märke till att det här är en bild. Det är inte någon direkt återgivning vad som händer. Han kommer till paradiset och den rike kommer till dödsriket, och de kan tydligen kommunicera med varandra. Så brukar vi inte tänka oss. Och så vill han varna dem som är kvar på jorden. Och då säger han till den som står som symbol för det goda himmelriket, det är ju Abraham, deras anfader. Och mannen, den rike man, säger: jag ber dig, far, att du skickar Lazarus till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte också de kommer hit till detta plågornas ställe. Men då svarar fader Abraham: du har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem, fick han besked om. Men mannen svarar: nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda så omvänder sig. Men då säger Abraham: lyssnar inte till Mose och profeterna, då låter det inte heller övertyga sig om någon står upp från de döda. Det är lite udda berättelse, udda ska jag säga, liknelse som Jesus använde. Men de visste vad han talade om, för det var ju ett tänkesätt man hade hos dem då. Kerstin läste jag förut om Guds ord som ett tveeggat svärd från Hebreerbrevet 4. Och vi förstår att den texten pekar på att Gud talar till oss också genom Bibeln, som vi ju kallar Guds ord. Men begreppet ord står ju också för Jesus, som vi märkte i Johannesprologen. Gud som blir människa, och när ordet kommer i funktion så blir Jesus tydlig för oss. Och när han blir tydlig, då påverkas jag. Och när vi vandrar vidare med Gud så blir det en fantastisk förening mellan hans liv och natur in i våra liv, med vårt inre. Guds kärlek som gav oss Jesus, det är samma kärlek som hjälper dig och mig att tro genom den helige ande. Det här är ett grundtema i Bibeln, det här med begreppet tro, liksom begreppet kärlek. Den helige ande som inspirerade ordet, den kallas ju för sanningens ande. När vi tar emot det skrivna ordet så uppstår ju tro i våra hjärtan, som därför att vi bejakar det, och så tar den helige ande över, påverkas, låter oss få växa. Vi tror på Golgata, alltså försoningen, och tror på det att han tog vår svaghet, våra synder på sig, bar våra sjukdomar, smärtor. Han är vårt liv idag. Vi börjar tro och det växer. Och vad är bästa stället för att den här växten vi talar om, den ska ske. Det är eller borde vara, och jag hoppas det är, en levande Guds församling på plats. Borde vara bästa miljön för denna tillväxt. Gud ger gåvor. Han upprättar människor så att de kan fungera på olika sätt i vår gemenskap. I tro och kunskap om Jesus, för att Jesu härlighet ska bli allt tydligare. Och det är, ska vi säga, själva grunden, det, eller Nya testamentets idé om vad kristendom är. Det är kom tillsammans och låt Gud göra oss till kristna. Låt Gud göra jobbet mer när vi kommer tillsammans. En levande församling kan inte byggas bara på egna idéer och tankar om tillvaron. Vi kan inte rösta om att Gud är Gud. Det tror tydligen en del idag. Hur mycket ska vi tro? Vi kan inte rösta om Bibeln är Guds ord eller ej. Vi kan inte rösta om frälsningen och försoningen och lyssna efter vad Gud vill. Utan församlingen ska vara Guds verkstad, Guds växthus och mötesplats med Gud, där vi lyssnar till vad Gud vill säga till oss. Sen kan vi ha funderingar och möta varandra med det. Men det handlar om att fråga, var finns Gud i detta? Och ibland kommer det i konflikt med vad andra människor, vad världen runt omkring tänker. Därför många har problem med att Bibeln är väldigt konkret. Mer konkret än vi egentligen vågar liksom prata mycket om när det gäller livsstilsfrågor. Det är väldigt mycket livsstilsfrågor i Bibeln. Hur vi ska förhålla oss till Gud, till varandra. Människor som inte har upplevt den heliga andens beröring i sitt liv förstår inte Guds helighet. Att Gud står över våra tyckanden. Paulus berättar om konsekvenserna av förnekande av Guds makt i Romarbrevet 1. Där det så, fastän de kände till Gud, prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dåra. Och så räknar han upp massa saker som konkret ger avtryck i människors livsstil. Det handlar inte om att människan är förkastad. Nej, det finns nåd. Den som är elak, avundsjuk, stridslös, trolös, sexuellt omoralisk, hjärtlös med mera kan få förlåtelse eftersom alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det värsta, skriver Paulus, är faktiskt om man tycker att det är bra att andra gör de här sakerna, vilket ställer ett ansvar på oss givetvis. Paulus skriver i sammanhang att det inte är vår uppgift att döma, det är Guds. Därför Gud har ett pågående verk i människors liv. Lukas 10, där står det i 21 versen. Jag prisar dig far, du himmelens och jordens herre, för att du väl har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarat det för det enfaldiga. Ja far, så har ju varit ditt behag. Tro och förnuft talar man av dem. Ja, visst kan man vara troende och vara förnuftig. Visst kan man vara troende och syssla med vetenskap. Men genom förnuftet kan man bara upptäcka vissa fakta om Gud. Om man tror att det handlar om det för att lära känna Gud. Man kan fortsätta i det vi läste lite från Romarbrevet 1 här förut. 19-20 verserna står det. Det man kan veta om Gud kan det själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. Det var en av mina elever på skolan där jag jobbade som fråga mig, jag var inne och vikarierar ännu. Men vi har pratat om DNA nu. Hur kan man tro på Gud och nu har man upptäckt DNA? Vad säger Gud om det? Jag visste inte vad jag säger först. Ja, det är Guds ritning till hur vi ska vara. Jag bara kände att Gud gav mig någonting jag sa. Och de var jättenöjda med det. Guds ritning. Ah. Och jag tror Gud kan ge oss sådana bitar också. Även om det inte förklarar allting givetvis. utan bara en liten del. Därför genom naturen att den uppenbarar mycket, så kan människans förnuft bli upplyst givetvis. Men de djupare mysterierna i Guds väsen, de är dolda tills människorna har tagit emot den heliga ande. Och det är viktigt för oss som troende också att förstå detta. För ibland kanske vi har för höga förväntningar på vår förmåga att övertyga människor. När anden upplyser människans hjärta ser hon en ögon hon aldrig någonsin skådat tidigare. Och Gud visar oss sitt ord att vi förenar med Herren. Jesus som billigt talat är vårt huvud, vårt träd och vår föda. Gud gav oss honom för att all hans fulländning, gemenskap, glädje och rikedom skulle levas ut genom oss. I Gamla testamentet skriver profeten Sefania i 3:e kapitlet. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Kom ihåg det Petrus säger till Jesus som vi hörde här förut. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så frågan ställer mig själv, och vi kan ställa oss allihopa det. Förstår jag att det är bara hos Jesus det eviga livets ord finns? Tar vi ställning för det levande ordet? För det är han som vill uppfylla dig och mig. Vi ska alldeles strax bekänna vår tro på Jesus genom att ta emot och dela bröd och vin Herrens måltid. Men låt oss be först. Jesus, du känner oss varenda en. Herre, tack för att du älskar varenda en som har kommit hit idag. Jag ber dig för alla som är här just nu. Jag ber att vi alla ska få uppleva din speciella närvaro i våra liv. Att vi ska få uppleva den kärlek som du har gett till oss, som du har gett till hela världen, men inte alla tagit emot. Fyll oss med den så att vi kan bli det där återskenet genom våra liv av din härlighet. Tack Jesus, tack Jesus.